Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Andra laget slå. Hej, ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng. ÖIS är laget som tar 2 poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt.
Då hälsar vi er välkomna till ett nytt avsnitt av ÖIS-snack. Jag vet faktiskt inte vilket i ordningen det är. Vi har spelat in så många avsnitt nu som har gått om varandra och de har spelats in det ena före det andra och det andra efter det andra. Så det är svårt att hålla koll på räkningen, men det är 170 plus 172 kanske. Det kan vara. Något i den stilen.
Sitt inte här och kolla på mig. Jag har för fan aldrig vetat. Jag visste vilket avsnitt 1 och vilket avsnitt 100 var. De hade jag koll på, för det var någon som hade sagt.
Ja, det närmar sig 200 nu. Det lär väl komma någonstans under våren här. Så det,
ja, det är sjukt faktiskt.
Får vi se. Vi hade ju 100 redan. Eller det var ju inför derbyt förra året. Så det har gått fort till 200.
Ja, frågan är hur vi ska vi, det är nästan så vi får låta lyssnarna göra något sånt här jubileumsavsnittsförslag liksom. Mm. Jag vet inte riktigt, för 100 det fick vi till jävligt bra. Det var ju avsnittet innan derbyt där med Roy Simonsson och vilka var det som var med mer?
Herregud, ja, Pontus Forslund och det var ett gäng där, men det får vi ju faktiskt, det börjar klockan börjar ticka där, så det vi får vi börja snegla på faktiskt. Så är det.
Ja, om vi fortsätter den här farten så blir det typ 14 april eller något.
Ja. Men riktigt så kul ska vi inte ha. Men dagens avsnitt då, som ni kanske läser av titeln, så är det fjärde och sista uppsnacksavsnittet. Nu när det här släpps så är det ju fredag när vi spelar in det här. Det får vi ju vara väldigt tydliga med nu då, för att det är tisdag kväll. Transferfönstret har inte stängt när vi spelar in det här. Så det får ni ha med i åtanke när vi pratar om detta avsnittet. Primärt då på grund av det som vi ska inleda det här avsnittet i och det som vi ska ta avstamp i, det är ju då att GPs Filip Trollér har kommit ut med uppgifter om att ÖIS är mycket nära Edi Sylisufaj, en återkomst för Edi Sylisufaj i ÖIS-tröjan. Det framgår inte om det är lån eller om det är köp eller om det är något mellanting där. Men det är ju ett mycket välkommet tillskott, får man ju verkligen säga.
Ja, för fan. Det här var ju drömnyheter verkligen. Man hade ju nästan slutat drömma om den här värvningen. Liksom. Man har ju ändå gått runt och tänkt lite på hur mycket det hade betytt att få in en Edi Sylisufaj i laget fram till 2024. Liksom. Och helst många år till. Jag är fruktansvärt positiv till att det här ska hända, just för att jag tycker att Edi verkligen blev den där anfallaren som gjorde att vi fick ordning på sista tredjedelen som helhet. Han höjde hela laget och ja, men utan honom så tror jag inte vi hade suttit i Superettan idag. Det hade vi inte. Alltså det finns inte en chans. Nej. Liksom. Vi satt hela sommaren och gnällde. Ja,
det finns ju liksom tydliga exempel på det, Västerås-matchen. Det är ju han som gör målet. Sen är det han skadar sig i liksom kvalmatcherna. Så man kan ju peka på andra spelare där också. Det är klart att inte han ensam som räddar oss kvar.
Nej, men det är ju en
faktor. Precis. Det är ju liksom, han är ovärderlig från när han kommer in och framåt. Liksom. Det går inte att säga något annat.
Och där och då satt man och tänkte, tänk om vi hade haft honom en hel säsong. Då hade det förmodligen sett annorlunda ut. Det kan vi bara spekulera i, givetvis. Men jag menar, det är ju så skönt om vi får in honom. För jag minns ju så tydligt förra våren och förra sommaren när vi babblade hela tiden om sista tredjedel och mentalitet. Och så var det som att vi fick in honom. Och han var som en jävla rymdraket som tog oss ifrån allt det där. Och alltså den prestationen som han gjorde i och med att han höjde hela laget tycker jag är enorm, och det var en sån där spelare som man ser ju, det tycker jag, på vissa spelare efter matcherna så där. Det finns vissa som har den här elden i blicken liksom. Alltså Det är faktiskt inte jättevanligt liksom. Det är vissa som bara har det här, tror jag, som personer liksom, att de tänder till något så in i bänken liksom. Och Edi var ju verkligen en sån där. Jag minns att jag tror det var efter Utsikten som du intervjuade honom. Det var någon av de där matcherna i alla fall där han hade gjort mål, men han är helt vansinnig, det hör man när du intervjuar honom och är så här.
Ja, det var ju då vi tappade en 2-0-ledning till 2-2.
Ja, han är helt vild liksom.
Ja, men han framförallt var han otroligt besviken och sa att det kändes som en tung förlust. Och det förstår man ju, det gjorde det ju för oss också. Men ja, det ligger ju någonting i det där. Jag har ju varit en av de som har varit lite skeptiska till en återkomst för Edi tidigare. Men alltså när offensiven har varit så trubbig som den faktiskt har varit här på slutet, så får jag väl backa lite från den det och faktiskt inställa mig i att det kan bli riktigt, riktigt bra. Sen gäller det ju att han får träff. Alltså vi ska ju komma ihåg att sett över tidigare i hans karriär, nu är han ganska, alltså han är inte jättegammal, så han har ju många år framför sig, men sett över hans tidigare karriär så har han inte gjort så där överdrivet mycket mål tidigare. ÖIS, när han gjorde 5 mål på 10 matcher, det var hans klart bästa målfacit. Så man får ju hoppas att han faktiskt kommer upp i den nivån igen och kan göra 10-15 mål sett över 30 omgångar. För då blir han ett otroligt nyttigt tillskott.
Ja, alltså det är ju den där striken som ÖIS har saknat i så många år. Det är ju verkligen den Edi Sulusufaj kom att bli förra året. Så att man får ju verkligen hoppas att han kommer tillbaka i samma skick. Vi ska ju komma ihåg att han har haft lite skadeproblem och sådär. Men givet vad man har känt av för vibbar i Sirius och sådär, så har det väl varit att han utifrån nuvarande perspektiv inte kommer få så mycket speltid där. Vilket jag helt ärligt tycker är ganska konstigt. Alltså, man har ju visserligen värvat in Josef Salech från Danmark. Nu ska vi väl inte prata allt för mycket om Sirius truppbygge här, för det orkar jag inte med helt ärligt. Men han har ju hamnat i skuggan av många andra bra spelare och sådär. Och det går väl att anta att det inte kommer bli jättemycket speltid för honom där. Och man ska ju komma ihåg det, att det är många som liksom... Nu hoppar jag lite från ämne till ämne här. Men just det här med, alltså, den ekonomiska aspekten. Att man inte vill ha in Edi Sulusufaj. Jag förstår inte den diskussionen riktigt. För att jag förstår ju att du i många värvningar måste ta hänsyn till ekonomin och sådär. Det förstår ju vem som helst. Dagens fotboll är dessvärre väldigt präglad av pengar. Det går ju inte att blunda för det. Det ser alla liksom. Men en spelare som är så avgörande som Edi, förstår jag inte varför folk inte vill ha in. För att jag menar, det är ju en spelare som har lyft oss. Alltså, det är klart att du vill ha spelare du kan tjäna pengar på. Det är jätteviktigt. Men du måste ju ha spelare som lyfter också. Alltså som lyfter laget. Du kan ju inte bara gå runt med massa spelare som du tror du kan tjäna pengar på. Man måste ju ha några delar i laget där man vet att man får kvalitet. Och där är ju liksom målvaktspositionen och strikerpositionen kanske allra mest värda att trycka på. För att de är så pass... Ja, det är väl dumt att sitta och säga att en position är mer avgörande än en annan på en fotbollsplan. Men jag menar, det är ändå, ja, de är längst utsatta. Fram och längst bak som det avgörs i någon mån. Liksom. Så jag tycker absolut vi ska värva Edi Sulusufaj. Sen behöver vi inte spränga hela jävla budgeten, men det är ju ändå bra om vi kan göra det och få in en spelare av den klassen han faktiskt hade förra året, för jag tror att det är en riktig, riktig superettan tuggare det där faktiskt. Vi brukar ju prata om det där, och sen får han ju gärna följa med oss upp på högre nivåer, men så långrandig kanske
man
inte ska bli.
Nej, men det, och där ekonomiska aspekten, så ska man ju ha hittat nytt kapital, och då kan man ju inte tolka det som annat än att det är externt kapital som har kommit in då. Men alltså, det som där jag har varit lite skeptisk då, för att ta det bara kort innan vi går vidare. Nu är det ju inte helt spikat. Det kommer vara spikat om det är klart eller inte när ni lyssnar på detta, så vi ska väl inte...
Ja, vi ska inte jinxa det här. Det här kan bli så jävla jobbigt om det visar sig att han inte blir klar. Då får
vi ska inte fastna för mycket i detta då. Men jag ur den ekonomiska aspekten, alltså det är klart att man måste tänka i ekonomiska termer också. Han fyller 24 nu. Det är inte, alltså han är inte gammal. Han har 10-15 år kvar.
Folk tror han är 28 liksom.
Nej, men han är 24, men det är också så här, i dagens fotboll så är ju det en ålder som där man börjar liksom ticka upp mot de här åldrarna där det blir svårare att sälja spelare. Så det är ju en faktor som jag har känt så här lite granna, och man måste skriva liksom ett längre kontrakt för att möjligtvis kunna sälja honom och casha in då i så fall, om han presterar väldigt bra. Men det andra liksom, alltså det kan man ju skita i om han faktiskt presterar på en otroligt hög nivå. För då skiter man ju i om man får pengar för
exakt,
honom
exakt.
Eller inte.
Det är det vi
men
måste...
där är jag också, alltså, så här, det är ju inte en garanti att Edi går in
nej,
och gör 15
nej,
mål.
Så är det ju. Så är det ju.
Så är det ju. Tittar man på hans tidigare facit så har han ju inte gjort det. Så det är där jag har varit lite skeptisk. Men det är klart att det förmodligen blir ett stort tillskott. Men vi kanske släpper
den diskussionen.
Alltså
jag börjar känna mig som han. Vi var ju på Fotbollspuls förut, den här västsvenska fotbollsgalan. Det var trevligt och... Är det Ola Larsson han heter, herr teknisk direktör i IFK Göteborg. Han blev ju alltså helt vansinnig när han fick frågor om transfers och så vidare. Han ville inte prata om det under några omständigheter. Lite så känner jag mig. Det är inte ofta jag håller med en IFK-are, men när vi sitter här och i slutet av mars, vet du vad, jag är så jävla trött på transfermarknaden. Ta in det så går vi vidare. Men ett nyförvärv blir ju presenterat idag, Mackan.
Haren Agne.
Ja. Nej, jag tror han kan gå in som mittback. Alltså, jag funderar lite på det. Han ser ut att vara stark i luftrummet.
Ja, det gör han. Nej, men en maskot, det blir väl ett tillskott för våra yngre publik då. Så det är kul att se.
Shoutout till Haren Agne.
Gött namn också.
Ja, det måste man faktiskt säga. Det var kul. Ja, men det, big up till namnvalet. Det var det bästa namnvalet man kunde ta faktiskt. Det var en fin hyllning till Agne Simonsson. Så kul att det... Ja, helt ärligt, jag vet inte. Det är kul att det är en hare och det, vet du vad, vi går vidare från det här också. Det är svårt att göra några större analyser om en maskott. Alltså, fan. Vi går vidare.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Där är
världens bästa gäng.
Yes, vi går vidare och börjar väl ta, vi kan väl ta lagdel för lagdel och gå igenom lite grann vad vi tror inför säsongen då, så får vi väl ha lite halvt i beaktande om Edi kommer in eller inte. Det blir ju lite konstigt när vi spelar in det här flera dagar innan och det kommer vara liksom, vi kommer ha facit när det här släpps, så det får ni stå ut med helt enkelt.
Vi kan väl bara summera det så här, om Edi kommer, ja, då är det jävligt bra. Om Edi inte kommer så är det inte så bra. Om vi ska precis, vara precis. Jävligt enkla här liksom, så
precis, men börjar vi från målvaktsposten då, där har vi faktiskt två stycken som är med och konkurrerar. Vi kan väl i någon mån räkna bort Sixten Molin, han har ju varit otroligt skadedrabbad och inte varit med under, han stod ju mot Landvetter där, men sen har det varit bakslag igen och det känns som att det har varit alldeles för mycket skador för att han ska kunna stå inom en snar framtid. Så vi får ju räkna in Alex Ram och Hampus Gustafsson. Hampus Gustafsson har vi sett i en match mot Moss där han höll nollan, gjorde det bra. Alex Ram har väl blandat och gett lite grann, men primärt de första matcherna gjorde han det riktigt, riktigt bra och är liksom en otroligt bra spelare målvakt i vissa delar av spelet. Så där har vi ju faktiskt ett delikat problem att välja där två. Jag kan tycka att det är ganska skönt att man har två målvakter, att det inte behöver vara en som är given ett, utan att de två är ganska jämbördiga och kan sporra varandra till utveckling, framförallt på träningsplan då. Alltså så här att båda två, att den som står inte känner sig given, utan att den måste prestera vecka ut och vecka in för att få fortsätta så.
Mm. Jag fick ju ett fint intryck, det lät ju på Hampus som att de hade blivit vänner ganska snabbt och sådär, och det är ju också en väldigt bra sak. Jag tycker att alltså Alex har man ju sett väldigt mycket av, och det är en målvakt som har väldigt höga toppar, måste jag säga. Ibland gör han räddningar som jag blir helt mållös av.
Ja, reflexräddningarna
är ju... Han är en shotstopper av Guds nåde. Alltså. Sen är det ju lite det här med fasta situationer, där är han lite osäker och man märker, alltså det är ju en oslipad målvakt det här, men det är inte heller konstigt att det är en oslipad målvakt, för han har inte stått många matcher på elitnivå alls. Och jag tror att det är en målvakt som har en enorm utvecklingspotential. Jag tror att Alex i framtiden kommer utvecklas till att bli en jättefin målvakt. Vi får se om han är redo i år, och jag tror att ju mer förtroende vi kan ge honom så blir han redo. Precis samma sak kan man egentligen säga om Hampus, som jag har sett för lite av för att vilja kommentera i någon större utsträckning. Väldigt lovordad efter matchen mot Moss. Kändes som att han fick en väldigt fin debut där, höll nollan och stod för en bra insats. Sen är det svårt att utvärdera det med tanke på att visa på tåget till Stockholm, och det finns inget där, så att det var ju inte mycket man såg, men givet kritiken så känns det ju, som du säger, som att vi har ett delikat problem, och ja, Sixten är väl inte riktigt någon man räknar med som det ser ut nu, även om han stod i den livsviktiga matchen mot Landvetter, vilket hedrar honom enormt. Så, men jag tänker, jag passar över frågan till dig här, vem tror du står premiären?
Ja, alltså jag... Det är en svår fråga, men jag får ändå landa i att Alex står premiären. Han stod ju i genrepet och han har stått de flesta matcherna. Så jag tror att Alex står premiären, men jag tror definitivt inte att han står 30 av 30, utan jag tror att det kan bli relativt jämnt, inte exakt jämnt 15-15, men relativt jämnt.
Det är en som bara står hemma matcher och en som bara står borta matcher. Liksom.
Nej, men och det var något klipp, jag vet inte om vi har lagt ut det här på sociala medier, men vi skulle nämna en spelare som skulle vara årets värvning, och då nämnde jag ju Hampus Gustafsson, för jag tror att han kan bidra ganska mycket och visa sig vara liksom en, det är ju inte den värvningen när han kom in, så var det är ju inte liksom en Tobias Sana-värvning eller en Edi-värvning, utan det är ju en lite mer, ja men doldis i sammanhanget. Så, och jag tror att han kan faktiskt visa sig vara väldigt, väldigt nyttig. Men ja, Alex står premiären, men sen kommer det nog bli huggsexa i varje match där.
Mm, jag tror det också, och jag tror att det är jävligt positivt nu. Nu ska man väl inte stirra sig blind på vad resten av fotbollsvärlden gör hela tiden, men det kan vara nyttigt att göra det. Så vi ser ju ett par framgångsrika lag som faktiskt roterar målvakter. Det har inte blivit så vanligt i Sverige igen, men jag har väl alltid varit egentligen ganska positiv till det där. Det får inte bli att man står liksom fem matcher i taget och ser den andras tur och står fem matcher, för det är så lätt att komma ur form. Men det är nog bra att varva målvakter lite grann i alla fall. Man kan väl tänka sig att till exempel Malmö FF kommer göra det med Dalin och Friedrich. Det finns säkert några andra klubbar som kommer göra det också. Det har sina för- och nackdelar, men jag kan också se en positiv aspekt i att vi roterar målvakter, att man kanske i en match behöver en målvakt med Alex Rams egenskaper, och i en match där det blir lite mer kamp i luftrummet kanske tar Hampus Gustafsson och sådär. De är ganska olika som målvakter, får man ju säga, är mitt intryck i alla fall. Och det...
Ja, de beskrev ju sig ganska likt ändå, men ja, alltså intrycket är väl att det de har väl inte, de är väl inte liksom exakt, de är inte siamesiska tvillingar liksom.
Nej, men det är ju sådär, alltså, jag tycker ju Alex Ram skiljer sig lite från ganska många målvakter sådär. Han är, just med tanke på den shotstoppen han är, och just med tanke på, ja men topparna och dalarna som man kanske inte ser hos många andra superettan målvakter. Sen ska vi räkna in åldern i den aspekten också. Vi får väl se helt enkelt, jag tänker framtiden får utvisa hur lika eller olika de är. Hampus Gustafsson är ju lång i alla fall, så man kan väl räkna med att han kommer att vara lite mer stabil i luftrummet. Nu är väl Alex Ram också ganska lång, men Hampus är väl ett centimeter längre i alla fall. Någon får rätta mig om jag har fel där. Men jag tycker att det är en angenäm situation, och jag tror precis som du att det blir Alex i premiären. Väldigt svårt att se något annat, särskilt givet att han stod senaste matchen mot Helsingborg också, så tror jag att vi kan räkna med att se honom nere på gräset i på lördag. Fan, det är nära nu alltså.
Det närmar sig. Backlinjen då, det är ju där vi har haft ganska mycket skadeproblem under våren här. Vi har ju värvat in Mikael Dyrestam. Han har varit skadad till och från ganska mycket. Gjort, det är väl två halvlekar ungefär. Alltså Lai är väl egentligen den enda som är ordinarie mittback som har varit med hela tiden. Nu vi intervjuar ju Adde här som släpps eller släpptes igår när ni lyssnar på det här då, som var inne på det att han ser ju i en trebackslinje då så ser jag han mittbacks, alltså den mittenpositionen som en riktig ordinarie, alltså renodlad mittback, där Asulaj har spelat nu under våren eller försäsongen här. Och sedan de två platserna bredvid blir ju lite som en hybrid mellan en ytterbacksposition och en mittbacksposition. Och där har ju primärt då William och Anton spelat. Och det är ju lite intressant. Alltså det förändrar ju ändå lite sättet att tänka, att man ser det på det sättet. Sen kan man väl tycka att det ska vara, för defensiven har ju i ärlighetens namn inte varit så där jättebra, framförallt inte på slutet. Så där kan man ju tycka att det ska vara lite mer, ja men Styffe kommer ju bli ett välkommet tillskott där på den positionen, att han har lite mer tyngd, defensiv tyngd än vad Anton och William har som är lite mer offensiva av sig.
Ja, jag tycker ju mittbacksituationen är katastrof. Jag kommer aldrig vika mig från det. Jag kan inte förstå hur vi går in i en säsong med tre mittbackar när vi ska spela trebackslinje. Och jag förstår Addes poäng med de här yttermittbackspositionerna eller vad vi ska kalla det. Och jag kan väl se Linus Tagesson gå in i en sån roll, men jag har svårt att se att Anton Andreasson och William Svenssons kvaliteter ska komma fram på ett fint sätt. De är inte den typen av fysiska wingbacks. Det tycker jag man ser lite mer i Tagesson. Svensson är väl där och touchar lite och sådär. Frågar du mig, ska väl Anton vara längre fram i banan än vad han är? Han har goda kvaliteter, men jag tror inte där är där han kommer till sin absoluta spets. Liksom. Han vill se mer av hans inläggsfot och kanske inte så mycket av det defensiva arbetet. Men om vi bara återgår, nu ska jag försöka hålla mig om det här, för det har nästan blivit varje avsnitt. Men jag tycker situationen med tre mittbackar är katastrof. Jag tycker vi skulle haft 5-6 mittbackar i alla fall. Men det kan väl vara så att då någon av ungdomarna som har briljerat i träningsmatcherna, jag tänker på Carl Miljard Lavette och Rami Yassim, kanske att någon av dem kan
kan det bli så att Miljard Lavette får starta premiären, rent av han startade ju genrepet, så det kan ju bli en liten skräll i så fall om han får äntra Gamla Ullevi i en startelva här på lördag. Det ser inte jag som helt omöjligt.
Ja, alltså otänkbart är det ju inte. Det kan man tänka sig, och han har gjort ganska fina insatser och sådär. Alltså, man har sett bra kvaliteter i honom. Jag tycker väl och jag tror väl inte att det är helt rätt att låta en så ung mittback starta en premiär på det sättet, men samtidigt så är det ju så där, är det någon gång det ska hända, så det är det lika bra att skola in.
Han är ju liksom lite mer åt det här defensiva hållet än vad kanske Anton och William är.
Ja, jo, jag förstår tänket.
Han startade ju där i genrepet, och då startade ju Anton på en position högre upp än ytter wingback position, eller ja, vad man nu ska kalla det då, i ett fyr mittfält. Men jag tänker att vi har ju avhandlat den här mittbacks mittbacksgaten har vi ju avhandlat liksom 1000 gånger, så vi kanske släpper den och tar upp, hackar upp ett snäpp till mittfältspositionen.
Jag skrev på Twitter för några veckor sedan med någon att jag skulle ha en så 4 timmar lång monolog liksom om bara prata mittback, så vi kanske kör något sånt specialavsnitt som ingen orkar lyssna på någon gång, men det skiter vi fan i nu, för jag vill prata om vad som kommer och inte vad som vad är det Terje brukar säga? Framtiden är dit man vill, eller något sånt där. Det tycker jag är ett väldigt bra citat. Nu var det inte direkt citerat, men det är något i den stilen i alla fall. Så det håller jag med om.
Mm. Ja, och vi har ju 4 positioner om vi går upp då till mittfältet där ytterpositionerna blir väl någon form av hybrid då igen, mellan en yttermittfältare och en wingback då. Där har ju primärt den som har spelat här egentligen hela försäsongen, förutom nu på slutet sista matchen då, där han inte var med på grund av känning, det var Isak Dahlqvist. Vi var ju nere på träningen igår när vi pratade om det här, spelade in det här ska sägas. Och när de var ute och kände på Gamla Ullevi då var han inte med i matchspel, så vi vet inte riktigt status på Isak Dahlqvist, men är han frisk och hel så är det ju han som startar till höger där, så länge inte Linus Tagesson blir hel då. Linus Tagesson är ju helt borträknad till premiären och antagligen tyvärr en tid framöver också. Men när inte Linus Tagesson är hel, då är det ju Isak som startar till höger, helt klart.
Ja, det får man ju anta. Jag har väldigt svårt att se något annat. Isak kommer spela om han är frisk, så... Ja, jag tycker väl det är lite blandat det med. Jag tycker väl egentligen att Isak ska spela högre upp. Jag tycker han kom väldigt väl till pass när han gjorde det under början av förra säsongen, året innan det också. Men han gör fina insatser på den delen av planhalvan också. Och han har ju varit lite sådär trögstartad, Isak, har man väl känt egentligen. Men när det där kommer igång, då är det ju en spelare med stor potential och ja, det blir spännande att se Tagesson. Alltså känns ju så hemskt att säga, men man har nästan glömt Tagesson liksom, givet att han inte har varit med någonting på försäsongen och sådär. Alltså.
Ja, årets spelare förra året Awards.
Det måste vara det finaste priset han någonsin har fått. Jag tycker vi ska ringa honom någon dag och kolla om han har satt upp den på han har väl en i bokhyllan eller något, helst typ på matbordet eller något, så han ser den varje dag. Men alltså... Nej, men det är klart att Linus kommer vara en jätteresurs när han kommer tillbaka in. Det jag menar är att det känns nästan som att alla har liksom glömt att vi har en högerback som är vansinnigt jävla bra. Alltså han tog ett enormt kliv under förra året och gick från att se ut som en vilsen pojke till att bli en stor, fruktansvärt bra högerback. Man minns ju när han var nere i Helsingborg på Olympia och röjde förra året och vi vände den matchen. Det var fantastiskt och han gjorde många fler bra insatser. Så det är ju en wingback som är...
Rusningen i vårderbyt.
Ja, när Merva... Ja. Fan, vart var Mervan Kjellik då? Nu kan man inte sitta här och kaxa, men det kändes bra.
Då kändes det bra. De centrala mittfältspositionerna då, där har vi ju primärt under vårsäsongen haft Amel Mojanić. Amel som ju faktiskt har, ska vi börja där, han har ju tagit kliv under vårsäsongen här. Och vi båda, det har ju kommit ut i alla fall på sociala medier att vi båda satte Amel Mojanić som årets genombrott. Och det kan man ju tycka att han har varit med innan, han har gjort okej på superettanivå tidigare, men han har ju inte fått det riktigt ordentliga genombrottet, framförallt inte i ÖIS. Förra året så var han ju bra på vårsäsongen eller försäsongen och sen skadade han sig och så kom han aldrig riktigt in i det. Nu under våren här så har han sett riktigt bra ut och jag tror att han kan bli en Love, nämnde ju honom som en av de bästa, som jag tror nyckelspelare, tror jag Love sa till och med. Så det, alltså Amel Mojanić har varit riktigt, riktigt bra.
Amel är riktigt bra. Och det, alltså, man har ju nästan glömt det också liksom, men man ska komma ihåg vilken hypad talang han faktiskt har varit och vilken potential många har sett i honom genom åren. Förra året så det var ju konstigt alltså. Det började ju ganska bra och man såg den här strategiska mittfältspelaren som alltid tänkte innan han gjorde sitt drag och ofta lyckades få till det. Sen kom en muskelbristning, jävligt olyckligt. Kom tillbaka ett tag, såg bra ut, kom en muskelbristning till. Och sen var det ju en kaosartad höst där han väl var i någon form av frysbox eller om han var skadad. Det kommunicerades ju inte så mycket om det, så det är väl lite okänt. Men nu har han väl fått börja om på en trygg punkt igen. Och han är ju en fantastiskt fin spelare i sina bästa stunder och en jävla skön lirare. Så jag vet att vi var ju på Gamla Ullevi igår och körde första träningen liksom och gjorde någon intervju med honom och så pratade vi lite sådär liksom och ja, men kul med liksom säsongspremiär och bengaler som han älskar och fint väder, så går vi därifrån sen. Fan, du glömde 3 poäng. Vi ska ta 3 poäng. Så han är så otroligt inställd på att ge allt. Och det kommer bli... Jag tror att det kommer bli en jävla fin karaktär om vi börjar rulla riktigt ordentligt. Och jag menar alltså... Potentialen finns att det här ska bli seriens bästa mittfältare. Jag vet att det finns vissa som skrattar nu, men vänta bara, för att det finns så många som har pratat om vilken potential det finns i den här killen och det är många som har gjort under den här våren också. Vi pratade med Adde om det i intervjun som släpptes igår då. Han sa ju också det att Amel har någonting på gång och nu har han fått vara skadefri och fått jobba på i lugn och ro. Och, det där är det någon som blir en sån riktig sensationssuccé i år, så kommer det bli Amel Mojanić. Och ja, det är bara att hålla tummarna.
Ja, verkligen, verkligen. Jag tyckte det var lite roligt i en artikel med GP där de frågade om gräset, och han sa att det känns som att man är på Anfield. Det var
jag faktiskt inte läst.
Nej, det var kul. Han kom ju med såna roliga citat ibland.
Han säger roliga grejer hela tiden. Det är så här, det finns ingen så här, efter matcher och så här, det finns ingen man hellre intervjuar än Amel, för att han har alltid så här, fyra roliga citat i bakfickan. Nej, kul kille alltså. Jag hoppas det rullar på jävligt bra för honom.
Ja, verkligen, verkligen. Bredvid honom då så har det ju primärt den här försäsongen varit Erjon Sadiku som har huserat, men där har vi flera alternativ. Charlie Vindehall, vi har vårt lån här i Emanuel Ekpenjong, och ja, men en sån som Tobias Sana skulle också kunna husera där som en tia bakom en striker. Så det finns ju att ta av där, även om det lutar väl åt att det blir Erjon som startar där i premiären.
Ja, det känns bra. Nej, men det är klart att man blir lite...
Men där, det är ju en position, där kommer det ju roteras, ja, och det, som det är mest,
skönt,
tror jag.
Det är skönt att det finns alternativ, och det känns som att det är ganska bra alternativ. Erjon är ju en väldigt stor favorit för min del. Jag tycker ju om den typen av fysiska spelare, och efter stjärnsmällen som delades ut mot Mervan Celik den 1 juni i derbyt mot Gais, så... Ja, jag vet inte. Han blev liksom en stor favorit där och har varit det sedan dess. Det är min favoritspelare i laget, så det är klart att jag hoppas att han spelar varje match. Men det finns, alltså, det är så jävla många spännande alternativ, tycker jag. För att, alltså, sen har vi Charlie Vindehall som jag tyckte var jävligt spännande i matchen mot Elfsborg. Kom in, det var väl
då var han ju till positionen till vänster där, va? Vi har ju också många spelare som kan spela på många olika positioner, vilket ju faktiskt är bra. Där har det ju varit ganska smarta värvningen, sån som Tobias Sana kan man flytta runt lite grann. Ja, Mikael Dyrestam är ju en given mittback, men Charlie Vindehall också kan man ju flytta runt lite grann. Så det är ju också någonting som är ändå smart, att man liksom värvar in en spelare som kan funka på flera olika positioner. Det snackade vi om när Hampus Dahlqvist lämnade, att det är en sån typ av spelare som hade varit bra att ha i en trupp som kan flytta runt lite grann. Och Charlie Vindehall passar ju perfekt in där.
Ja, det har också blivit en trendgrej nu, tycker jag, på ett sätt som det inte har varit tidigare, det här med rotationsspelare. Det har blivit väldigt populärt. Det är väl det och danska andra ligan som går hem mest i svensk fotboll på transferfronten just nu. Men absolut är det bra att vi har spelare som kan rotera. Det ska du aldrig underskatta. Det kommer vara dyrbart när vi har de gubbarna som kan rotera runt. Och vi står i omgång 24, för det är klart att det kommer komma skador. Det gör det varje år, tyvärr. Men jag tänker att vi måste väl ändå... Har vi lyft Emanuel Ekpenjong någonting? Jag vet inte om vi har pratat om det i podden. Eller om
vi bad ju Adde i gårdagens avsnitt att snacka om det. Så, men vi har inte pratat om det någonting annat. Och
det är svårt.
Det är svårt, för vi har inte så bra koll på honom än. Han har ju gjort en halvlek mot Moss, och där hade vi ju tekniska problem att se den matchen, och sen var han ju inne i 8 minuter mot Helsingborg innan han tog ett rött kort där. Så det
var en entré som
jag vet Luge. Inte faktiskt det, om är det så att man får ett rött kort i en försäsongsmatch. Ibland så har det ju varit så här att blir man avstängd första matchen i premiären. Jag vet inte.
Alltså, om det är konstigt, så är det ju största bullshit-grejen.
För Asulaj blev väl det för några år sedan.
Jag vet. Det var helt bizarrt.
Och det var väl en försäsongsmatch. Det kan vara att det var en cupmatch, men jag tror inte det. Jag tror det var en försäsongsmatch.
Ja, jag vet inte. Men var det inte någon gång någon blev liksom avstängd från förra säsongen också? Eller minns jag fel? Var det inte så att någon hade ett par gula, eller om det var ett rött, från omgång 30 och var avstängd i omgång 1? Jag har något vagt minne av detta. Det finns säkert någon lyssnare som kan prata om det här. Men, jag tycker det är en jävla pissregel. Liksom. Alltså,
jo, det, seriöst. Ja, det är klart. Då ska man föra över liksom, då kan man ju resonera som så att då får man ett en spelare, om Haaland får ett rött kort i Champions League, får han inte spela Premier League på helgen sen då, eller liksom. Det är ju två olika turneringar liksom. Det är samma Svenska Cupen, Allsvenskan eller Superettan då. Det är ju två olika turneringar som dessutom administreras av två olika aktörer. Svenska Cupen i svensk fotboll och Superettan är ju SEF. Så det är ju...
Den enda som borde vara avstängd från allt är Martin Olsson.
Ja, det är där kan man ju köpa.
är världens bästa gäng, gäng, gäng.
Ja, ska vi ta något mer om vänsterpositionen där vi har ju William och Anton som kan ta sig till den positionen och även William Alder och lite ynglingar och sådär. Det ska vi säga, vi har ju Olle Johansson är en sån som kan också figurera på lite olika positioner centralt eller ute på en kant och sådär. Detsamma med Aida och sådär.
Ja, Aida tänkte jag på, för det där tror jag skulle kunna bli något det här året. Man unnar ju Aida all framgång, liksom. Han kommer från väldigt tunga skadeperioder och sådär, men har ju fått spela lite nu under försäsongen, och det hade varit, alltså det är ju en sån spelare som man är jävligt nyfiken på, liksom, för att det finns en potential där som man ser, och jag tycker man har noterat den i några försäsongsmatcher, så det är ju en spelare jag längtar efter att få se, och en spelare som jag, det skulle kunna bli flow där, jag vet inte, alltså det är så svårt att säga när man har sett så lite av dem. Jag tycker ju inte om att uttala mig om saker jag inte liksom har full koll på. Eller ja, så jag uttalar mig, jag har väl inte koll på någonting egentligen, men man hoppas ju ändå på
att... Ja, du har ju suttit här i 170 avsnitt plus och snackat ÖIS.
Ja.
Nej, lite koll har man väl i alla fall i någon mån. Ska vi gå vidare till de offensiva positionerna då? Och där har vi ju, ja, på centralt mittfält så kan vi nämna Jonathan Wennberg också, bara för protokollets skull. Nu är väl han kanske inte jättenära en startelva i dagsläget, men kan mycket väl bli.
Ja, Wennberg, det blir ju en speciell match för honom när vi möter Oddevold. För, vet du vem som gjorde första målet för Oddevold i Allsvenskan någonsin?
Ja, det var väl hans farsa då.
Pappa Stefan Wennberg, 1996 tror jag. Nu är jag inte helt säker på årtalet här, men
ja, han har ju spelat i ÖIS också, pappa. Men de offensiva tre positionerna då, där har ju till höger Daniel Paulsson huserat hela försäsongen. Och där är ju någonting som vi åtminstone, jag vet inte om vi har sagt det i podden, men vi har diskuterat det internt i alla fall, att där hade man ju kanske velat se ett skifte med Isak. Att man får Polle på en lite mer defensiv position som kanske till viss del är lite bättre defensivt. Och Isak som kanske kan utnyttja sin kreativitet offensivt. Sen har de ju alltså under matchens gång överlappat varandra och sådär. Och de har ett samarbete som fungerar helt okej. Så det är väl lite hugget som stucket. Men... kanske ändå att Polles defensiva kvalitet är lite snäppet vassare än Isaks.
Jag tycker det. Ja, alltså det är ju svårt att säga det med, men Paulsson, alltså, ja, det var väl lite snack om att spela honom som någon form av sexa förra året, var det väl Jeff försökte installera, men det blev ju aldrig riktigt av så där. Man såg det några matcher, men jag kan tänka mig att han fungerar ganska bra i en defensiv roll. Nu har jag inte fullt minne av hur hans matcher såg ut i början av förra säsongen, men man kan ju ändå notera en del defensiva kvaliteter i hans spel och hans hemjobb och sådär, men framförallt så är det väl för att jag tycker att Isak har otroligt fina kvaliteter. Han får jobba längre fram i banan, han får den här yvigheten och att han liksom aldrig ger sig. Han springer hela tiden. Det är jävligt roligt att se honom när han spelar högre upp i banan och sådär. Man blir glad av det liksom, för att det är en sån frenesi och ett sånt driv. Och ja, det är väl lite som på Hermann Sjögrells tid nästan, att det händer grejer hela tiden. Och jag tycker mer om Isak när han spelar offensivt än defensivt. Det är inte så att jag inte tycker om honom när han spelar defensivt, men jag tycker han har bättre kvaliteter offensivt.
Ja, det har han. Ska vi ta den andra positionen då till vänster, som ju är given till Niklas Bärkroth. Det finns ju inget annat. Så länge Niklas är hel så kommer han att spela där, om det inte blir så att man laborerar på något sätt och byter fötter eller så, och så vidare, så att han huserat på en annan av de två positionerna. Men han är ju given i en startelva när han är frisk.
Ja, inget snack. Och alltså, man minns ju, jag tycker Bärkroth egentligen hade en riktig formtopp när han hade fått vara skadefri ett tag och jobbat på under förra säsongen, och det var Gävle, det var Sundsvall och det var Gais. Där glänste han, och då, ja, vi vann ju alla de tre matcherna. Jag tycker att när Bärkroth är i toppform så blir ÖIS ett otroligt mycket bättre lag. Det är en sån otrolig kvalitet som finns i den spelaren, och så länge han får vara skadefri, vilket han har fått vara nu hela försäsongen, så tror jag att det finns mycket att hämta där. Och det är en sån där spelare som kan bli väldigt mycket mer tongivande än vad man tror om han bara får jobba ostört. Och givet att han har fått göra det nu så vill jag ändå lägga ganska mycket förhoppningar på honom. Jag tror att han kan uträtta mycket bra saker under 2024, för att jag menar, alltså det, han har ju en kreativitet och en självklarhet på fotbollsplanen som jag tycker är större än alla andras, om jag ska vara helt ärlig. Det syns att det här är en spelare. Man ser det på flowet, man ser det på liksom hur han hanterade nere på plan och hur han driver med bollen och sådär. Man ser att det här är en spelare som har varit på en väldigt hög nivå. Och när glimtarna från det kommer tillbaka, då höjer Öj sig hela tiden. Han gör sina medspelare bättre och det är kul att se de stunderna.
Mm. Ja, verkligen. Alltså, så som han har sett ut här under försäsongen så kommer han bli oerhört viktig under året, om han då får hålla sig skadefri.
Det är ju det som är baksidan. Ja. Det är för många gånger det har blivit skador och det har blivit... Alltså det är ett enormt riskmoment. Man har väldigt svårt att se att han ska spela 30. Han får mer än gärna motbevisa mig. Det finns ingen som blir gladare om han lyckas göra det. Men det har varit mycket skador och det blir att... Ja, det blir svårt och liksom någon ska ta hans position och det blir lite obalans där uppe, och jag tror att avsaknaden av honom, precis som avsaknaden av Edi, kan vara en förklaring till, ja, men till att det går trögt på sista tredjedelen. Så det är en extremt värdefull spelare för våra resultat som han har en jävla stor betydelse, alltså det kan man inte ta ifrån honom.
Nej. Verkligen inte. Den sista positionen då får vi ha i beaktande Edi där då. Honom har vi ju redan pratat om, men annars så har vi ju åtminstone fram till sommaren Viktor Lundberg, och sen så har vi ju Noah Kristoffersson, och så Tobias Anna kan väl gå in i egentligen vilken av de tre positionerna som helst där uppe. Så det är de tre som vi har. Noah hade ju en... man får väl anta att Noah... Om vi inte får in Edi så är det Noah som startar längst fram och så där. Och han hade ju en ganska trög säsong, men helt okej. Landade på 6 mål och det var väl en 4 assist eller något sånt där också. Så 10 poäng är väl helt okej för första säsongen på superettanivå. Men han blixtrade ju till där mot Elfsborg, men annars så har ju försäsongen också gått lite trögt. Och det är en spelare som jag tror behöver lite flow för att komma igång. När han väl kommer igång, då är han riktigt, riktigt bra. Men ofta så blir det lite hackigt och att han inte riktigt får till det. Men alltså, får han till det så kommer han bli... Så kan han liksom ösa in mål. Men det vill till att han gör det också.
Ja, men det finns nog ingen spelare som hade mått så bra av att få en fin start på den här säsongen. Det är väl sällan jag sitter och hoppas på att en specifik spelare ska göra mål, men jag hoppas verkligen att Noah får göra mål på lördag redan och komma igång fint med den här säsongen. Tycker inte man ska spela honom som nia någonsin, för att jag tycker att han mår bäst av att komma i djupled och gärna från en kant, alternativt att man spelar någon bredvid honom, vilket man gjorde med William Dahlström någon gång förra året och sådär i en av hans 2 matcher eller hur många nu blev. Men jag tycker att det finns ju en trubbighet man ofta ser när han kommer felvänd, och det är väl det som har varit hans problem egentligen i tiden i ÖIS, att det har varit svårare att liksom ställa om i den här serien, och han behöver ofta komma rättvänd för att det ska hända någonting. Det såg man ju mot Elfsborg när han fick ta de här djupledslöpningarna, hur farlig han blev då. Så alltså, kan man använda honom på rätt sätt så är jag övertygad om att det är en diamant. Det har varit hela tiden. Det kan bli något fruktansvärt bra av honom också. Nu säger jag ju det om alla spelare, men jag tror ju väldigt mycket på alla spelare och så även Noah. Han har en potential som är enorm, men det gäller att få ut den också. Och jag kan absolut se ett scenario där han får en fin start på Superettan och rullar på sen och gör väldigt många fler mål än vad jag gjorde förra året, men ja, det har blandats och getts lite i upptakten mot den här säsongen, och han, ja, ska jag vara helt ärlig, så tycker jag han har känts osäker. Man har noterat att det finns, ja, men kanske en liten brist på självförtroende, och det är naturligt. Alltså, har man en sån säsong som vi kommer ifrån så är det vanligt att man har det, och det ser man ofta i lag som har gått lite tyngre, att de som är på de här avgörande positionerna och de som kanske har varit de man lägger mycket tro på blir lite stumma liksom. Men Jag tror att han har mått bra av en fin start och jag tror att det finns mycket att hämta där också. Så att nej, det känns jävligt spännande. Jag kan inte svära hela tiden.
Nej, men det är spännande. Det är spännande inför säsongen och det finns, ja, nu har vi ju gått igenom truppen då i sin helhet och egentligen dissekerat varje position och varje spelare egentligen. Det blir väl kanske lite långrandigt och sådär i vissa stunder.
Det är den stora
genomgången då. Och så får vi se här om Edis Hylusfaj kommer in också innan transferfönstret stängs. Och med det så tänker jag väl att vi ska landa i våra tippningar. Den som har lite mattekunskaper har vi kanske kunnat räkna ut då vad vi har vårat ÖIS på med tanke på tidigare tips av de övriga lagen i serien. Men jag tänker att vi ska presentera dem här också för er som inte har suttit och räknat. Vi kan ju börja med Love. Tanken var väl att han skulle vara med här idag också, men han fick kasta in handduken. Han tippade ÖIS på en elfte plats. Jag har tippat ÖIS på en nionde plats och Sören har tippat ÖIS på en
första plats i år igen.
Föga förvånande.
Ja, alltså, jag ska förklara mitt resonemang här, va? För att det får inte bli det här klassiska. Ja, jag tippar ÖIS som etta. Nej, Sören, det kan du inte göra. Jo, det kan jag visst. Nej, för jag har tänkt till här, förstår du. Alltså, jag har suttit och tänkt. För jag tänkte liksom att jag kanske inte ska tippa ÖIS som etta i år. Jag tippar ju alltid mina lag på första plats. Liksom. Jag tippar 100% med hjärtat när det kommer till mitt eget lag. Och lite grann med hjärnan också. Och det kommer vi till här. För att jag satt och tänkte, ska jag tippa ÖIS som något annat? Men så tänkte jag, Utsikten i första matchen, alltså den kan vi ändå ta. Oddevold i andra matchen, den kan vi också ta. Brage i tredje matchen, ja, den kan vi också ta. Det är ändå hemma. Och sen tänkte jag liksom därifrån att det bara ska rulla på. Och så blir det frid och harmoni i truppen och de som behöver göra mål gör mål. Och alla levererar och så går vi upp i Allsvenskan. Så ja, det är väl risk att det kommer kopiösa mängder kritik och även hån från motståndarsupportrar i slutet av säsongen. Men jag ger mig aldrig. Jag är en man av mina principer och jag tror på det. Jag menar, skulle jag tippa dem som trea, varför ska jag gå på match då? Alltså, tippar jag ju som trea, då måste ju ÖIS förlora några matcher. Alltså, ska jag gå och tro att ÖIS förlorar? Vad ska jag då göra där?
Ja, alltså, jag hör ditt resonemang. Det,
jag tror vi vinner 30 matcher, tar 90 poäng och ja, sen får vi se vad som händer.
Ja, nej, men jag förstår vad du menar och ingen blir gladare än jag om så blir fallet. Men jag har valt att försöka lägga alla känslor åt sidan och försöka tippa med hjärnan. Och då tror jag och hoppas att vi åtminstone ska kunna landa en stabil mittenplacering. Och då tror jag att en nionde plats är där någonstans vi ska kunna komma. Det är väl där, det var väl det Adde satt och pratade om igår också när vi släppte ett avsnitt med honom. Att han hoppas att vi ska kunna ha en mittenplacering och kunna ha de sista matcherna utan att ha kniven mot strupen. Och då är jag nöjd. Det pratade vi om. Jo, alltså, det pratade vi också om i frågeavsnittet här för någon vecka sedan, att vi är nöjda om vi liksom hamnar på en mittenplacering.
Ja, alltså det är klart, alltså nionde plats givet var vi kommer ifrån, det är klart att det inte är samma typ av liksom misslyckande, men fattar inte det här med liksom att tippa sitt lag i mitten och sådär. Det är ju inte så att jag tycker att jag har rätt och alla andra har fel, det är inte så jag vill få det framstå som, men alltså, man måste ju få drömma lite också.
Alltså, alltså att drömma och att tippa är ju två helt skilda saker. Nej, att liksom drömma och att någonstans försöka landa i en objektiv, rimlig förhoppning, det är ju skilda saker.
Ja, vi har ju
saker.
Haft den här diskussionen. Du har ju försökt övertyga mig att inte tippa ÖIS etta hela vintern, kan vi ju säga, bara så lyssnarna vet det här. Love också. Men alltså, jag kan inte gå in i en serie och inte tro, och det kan väl vara lite sådär att man övertygar sig själv om att tro på någonting. Jag trodde ju att vi skulle vinna kuppen också innerst inne fram tills vi torskade mot Degerfors. Men fan, det är lite som så här inför fotbolls-EM. Jag tror Sverige vinner varje gång. Tyvärr så får jag aldrig som jag vill. Så jag lever ju något så här konstant stadie av missnöjd. Liksom. Men tänk den gången jag faktiskt har rätt och jag kan gå och säga, vad var det jag sa? Det är första gången i mitt liv jag kan yttra de orden, så det, det är skönt att inte få dem kastade på sig den gången. Men ja, alltså,
fram tills dess så blir det ju jinxar du ju varje gång, varje år.
Ja, men
så
jinx är det och jinx, alltså då kan väl säga, det är väl större chans att de har tippat Öster som etta på upptaktsträffen, jinxar, men jag tror inte på det här med jinx, det tycker jag är trams.
Vi kanske ska göra som de gjorde på något VM där någon gång och låta en bläckfisk.
Eller du, jag har en ännu bättre idé. Ska vi låta haren Agne?
Haren Agne ska få tippa Superettan. Det här
haren Agne. Haren Agne. Nej, okej, vi ska inte pika mer. Alltså, jag tycker det är kul med haren Agne. Det är inte meningen att sitta här och vara
det, tydlig. Det är
någonting med tecknade figurer. Man blir glad bara. Ja. Det är gött.
Så är det. Och nu så närmar det sig premiär. När ni lyssnar på det här så är det ju faktiskt dags imorgon. Så det är... Premiärnerverna börjar kittla och man är extremt, extremt taggad på att det faktiskt ska dra igång. Det har varit en lång vinter här, men nu kör vi. Och,
jag tycker det känns som att man ska gå en boxning.
30 omgångar alltså. Inför. Det kommer bli fantastiskt roligt.
Ja, men det här är det bästa på hela året. Jag tycker jag älskar det här liksom. Vi delar detta i serien just nu. Hela året ligger framför oss. Tänk vad mycket kul vi ska ha. Eller så har vi inte det så blir det som förra året. Men så kan man inte tänka. Nu börjar det roliga. Nu börjar resan. Mm. Får jag säga det, Mackan?
Vad då för något?
Mot allsvenskan.
Nej. Det är där. Nej, okay. Det är, tagga ner dina förväntningar.
Nej.
Men nu går vi ut och så kör och så får vi köra på Gamla Ullevi också i premiären. Det är riktigt fint gräs där också, så det blir gött. Mm. Och så hörs vi efter premiären mot Utsikten helt enkelt.
Men det gör
så
vi.
Ha det gött.
Hej.
Vi är blå och kan andra laget slå. Hej. ÖIS är världens bästa gäng. ÖIS är laget som tar två poäng. Nu spelar bollen kvitt och rätt. Vi ska vinna lätt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.